radio.
Det finns en konflikt mellan olika generationer i det ukrainska försvaret. Och de äldre befälen som gick i krigsskola i Sovjet har fortfarande mycket makt.
Så länge den generationen fortfarande finns företrädd så att säga i de väpnade styrkorna så kommer den här finnas kvar.
En av dem är självaste toppgeneralen i Ukraina. Han detaljstyr yngre befäl ända nere på slagfältet.
Ja, jag har lagt mig i, men det är för att de är i princip då klantarslen och det behövdes ett ingripande.
Och en del i det sovjetiska arvet är att inte backa, även om många soldater dör, som i Pokrovsk.
Och där menar andra i militärledningen att man kanske borde tänka på en reträtt nu istället för att ligga i och förlora ännu fler soldaters liv.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om slaktargeneralen från Sovjet som styr kriget i Ukraina. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Sylvia Dahlén.
En dag i slutet på oktober dyker två Black Hawk-helikoptrar upp i luften bland alla drönare nordväst om Pokrovsk. En helikopter landar hastigt på ett fält utanför stan och släpper av 11 ukrainska elitsoldater. De tar snabbt skydd i ett industriområde i närheten. Många krigsanalytiker har svårt att förstå varför Ukraina skickar specialförband till den här dödsfällan. Inte ens de bästa soldaterna har stor chans att överleva i Pokrovsk.
Eftersom det är en så pass stor gråzon, en gråzon som kontrolleras av drönare, folk kommer inte åt Pokrovsk. Det är liksom en död gråzon.
Här finns ingen frontlinje utan hela stan är som en frontzon. Ryska och ukrainska soldater är utspridda och det pågår strider lite huller om buller. Och i luften så svävar tusentals drönare redo att döda alla som inte tar skydd. På den ukrainska sidan stupar betydligt färre soldater än på den ryska. Men det finns ändå en debatt om att för många dör i onödan. Lubna Elshanti är Sveriges Radios Ukraina-korrespondent och har följt kriget på nära håll sedan Ryssland inledde den storskaliga invasionen i februari 2022.
En del menar ju på att man kanske ska dra sig tillbaka innan det är för sent, innan det blir så pass blodig reträtt.
Att striderna är så blodiga i Pokrovsk kan också ha historiska förklaringar. Ett sovjetiskt arv som påverkar krigstaktiken på båda sidorna. När Vladimir Putin besöker skadade ryska soldater på ett militärsjukhus i Moskva blir fikastunden till en presskonferens. Han berättar hur bra det går i Pokrovsk. Rysk militär har omringat stan, säger han. Han erbjuder alla ukrainska soldater som är kvar en kort krigspaus på några timmar så att de kan fly. Det har gått en månad sedan den där fikastunden på sjukhuset, men ryska soldater fortsätter att dö i stora mängder i Pokrovsk. Och tänk att det här har pågått i över 1,5 år trots att Ryssland faktiskt satsat allt där. Och stan som en gång var en nyckel för att kunna ta sig djupare in i Ukraina är inte längre lika viktig.
Idag skulle jag säga att staden, i den mån man kan tala om att överhuvudtaget finns en stad, det är inte bara ruiner och aska som är kvar. Alltså det finns inget ekonomiskt värde av den och det handlar mer om, tror jag idag, om en symbolseger som Putin vill ha innan årets slut.
Ja, det vore nog ganska skönt för Putin om slaget om Pokrovsk vore över innan han ska hålla det där, den där årliga presskonferensen före jul.
Det börjar bli ganska tjatigt att höra alla analyser om att stan är på vippen att falla i händerna på ryssarna. För det har ju faktiskt inte stämt hittills.
Verkligen inte. Men att den ryska sidan till slut kommer få kontroll över det som är kvar, det tror ändå de flesta.
Ukraina har ju hållit tillbaka länge, men nu riskerar de ukrainska förbanden som finns kvar att bli inlåst i en ficka. Och frågan är om man inte måste dra ur dem nu innan det fortfarande finns möjlighet.
Det här är ett återkommande dilemma på den ukrainska sidan. Stanna kvar och slåss för någonting som ändå kommer gå förlorat eller backa och minska förlusterna och sätta upp en ny försvarslinje. Och även om det ibland kanske är smartare att ge upp en stad så är det ju inte så svårt att förstå varför Ukraina inte vill göra det. Jakob Hedenskog är analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet.
Ja, det är inte det enda exemplet, utan som sagt det finns andra liknande exempel under det här kriget på strider som har pågått väldigt länge kring en enda stad som i praktiken bara är ruiner.
Det är den 24 augusti 1991 i Ukraina. Samtidigt som folk firar den ukrainska självständigheten från Sovjetunionen måste man börja bygga upp en massa saker som ett land behöver för att kunna stå på egna ben, till exempel ett eget försvar. Och med tanke på att de hundratusentals personer som ska ingå i det här, från toppgeneraler till fotsoldater, alla fått sin utbildning i Sovjetunionen, är det inte konstigt att arvet därifrån blir stort.
Tänk dig ett tillstånd där du ärver massor med materiell. All den här materiellen är ju liksom framtagen för någon form av sovjetisk doktrin och offensiv krigföring. Och massa också för all del.
Den här sovjetiska doktrinen skiljer sig inte särskilt mycket från hur kriget i Ukraina sett ut. Framförallt i städer som Mariupol och Bachmut, men också Pokrovsk. Pjotr Vavjenuk, han är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan och han har följt det ukrainska försvarets utveckling.
En ganska typisk sovjetisk krigföring, det är väl att använda maximal styrka utan hänseende till förluster och gärna upprepa det på samma plats då, och samma operationsområde om och om igen tills det sitter. Inte helt olikt som Ryssland har då arbetat, framförallt hur de arbetade första kanske två åren av kriget.
Ett annat militärt arv från Sovjetunionen är det auktoritära ledarskapet. Det kan vara befäl som utnyttjar yngre soldater som passar upp. Men det är inte ovanligt med betydligt värre saker, som till exempel misshandel.
Det fanns till och med ett talesätt. Jag kommanderar till Durak, det vill säga jag är chef och du är idiot om den här relationen då. Plus att man då ärver också de här negativa företeelserna där äldre värnpliktiga då fick uppfostra de yngre.
Och det här lever kvar både i den ryska och den ukrainska armén. Och deras gemensamma historia gör att de liknar varandra på många sätt. Men när kriget bryter ut 2014 händer det något på den ukrainska sidan.
Längst ner här på Krim, där det har varit snack om ryssar eller inte ryssar. Vi ska dit nu.
Som det nu är utgör Krim en del av Ukraina, men efter att Ryssland skickat in tusentals soldater har regeringen i Kiev inte längre någon kontroll över området.
När Ryssland tar över Krim och delar av östra Ukraina 2014 blir det också ett startskott eller en katalysator för förändring inom den ukrainska armén. Många gamla befäl från sovjettiden finns fortfarande kvar, men nya, yngre chefer som inte bär på det sovjetiska arvet börjar ta plats.
Som visar på stora färdigheter, som avancerar snabbt också, som nu befinner sig just på sig brigadgeneralnivå. De är brigadchefer och det är flera som är kårchefer också.
De första krigsåren efter 2014, det blir en plantskola för unga befäl med ett mer modernt ledarskap. Vissa av dem har inte ens militär utbildning utan lär sig av kriget. Pjotr Vavjenuk, han är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan.
De bygger relationer med sina underhuggare, med sin officerskår och med sina soldater. Mer kamratliga relationer som bygger på tillit och lojalitet. Och där man också följaktligen vågar delegera ansvar.
Ja, ytterligare en förklaring till att ukrainska armén börjar skaka av sig det sovjetiska oket. Det kommer sig av en rätt udda grej. En massa frivilliga som drar ut i kriget på sina egna villkor.
Ja, så vid sidan av den reguljära ukrainska armén så skapas en massa andra typer av förband som inte vill ha så mycket med den ukrainska försvarsstaben att göra. Och det där eskalerar efter den fullskaliga invasionen 2022.
Det finns ju olika försvarsmakter inom försvarsmakten, skulle man nästan kunna säga.
Ja, det här är ju ganska långt från det sovjetiska tänkandet.
Ja.
De här förbanden kan sköta sina inköp av vapen och drönare och ammunition på egen hand. De sköter till och med egen rekrytering och de behöver inte vara en del av den centrala mobiliseringen.
Det finns brigader med väldigt stark profil som... Sen när du går på stan så ser du massor med reklam och det är ganska skojfrisk reklam som riktar sig till olika åldersgrupper, inklusive ungdomar överintresserade av tv-spel.
Man ska inte underskatta mytbildningen och uppslutningen kring de här förbanden. Det finns mängder med klipp och förbanden har också egna sociala mediekonton där de visar upp sig i strid. Ofta då till tonerna av tung musik. Och där finns förband som Da Vincis vargar, drönarförbandet Magyars fåglar som leds av en ukrainsk affärsman till exempel.
Mm. Azov-bataljonen, det kanske är den mest omtalade. Den blev ju känd under slaget om Mariupol.
Just det. Kraken, det är ett annat förband som haft stor framgång och det bildades i Charkiv när staden intogs av ryssarna 2022. Och till en början så bestod det av veteraner från bland annat Azov och fotbollsultras från det lokala laget Metalist Charkiv. Men det är inte bara de här nytänkande förbanden som varit framgångsrika på slagfältet. Även de gamla sovjetiska generalerna gör bra ifrån sig på den ukrainska sidan. Och en som sticker ut är Oleksandr Syrskij som blir arméchef 2019, alltså näst högsta chef. Och han är faktiskt född nära Moskva där han också fick sin militära utbildning.
Och han har ju fortfarande alltså familj och släktingar kvar i Ryssland. Hans bror Oleg har ju uttryckt så att säga kritik mot honom och mot Ukraina och han stöder Rysslands krig mot Ukraina och det är ju kontroversiellt naturligtvis.
Jakob Hedenskog på Utrikespolitiska institutet.
Och det är intressant att tänka sig att generalerna på den ryska sidan som är ungefär jämngamla då med Syrskij kan ju faktiskt ha samma utbildning och kan potentiellt ha varit kurskamrater med varandra.
Och i vissa fall har de till och med stridit på samma sida i till exempel Afghanistan. Men det är ändå få i Ukraina som ifrågasätter Syrskijs lojalitet. Och det vimlar ju faktiskt av militärer och andra makthavare i Ukraina som har sina rötter i Ryssland.
Det kan jag verkligen förstå att det ser konstigt ut utifrån. Men för ukrainare så är det här normalt. Alltså vi har flera personer i Zelenskijs närmsta krets som har släktingar i Moskva.
Så det är liksom ingen tvekan om att Syrskij försöker göra det han tror är det bästa för Ukraina. Och särskilt inte då med tanke på vad han gjorde under de första två åren av det storskaliga kriget då han ansvarade för markförbanden i sin roll som arméchef. Krigskorrespondent Lubna El-Shamti.
I början av den fullskaliga invasionen så gick det ju någorlunda bra för Ukraina med tanke på förutsättningar. Man lyckades trycka tillbaka de ryska styrkorna som invaderade Kiev och sen den här berömda motoffensiven. Då fick ju Syrskij också väldigt mycket beröm.
Och fram till den här punkten så var han en hjälte i många ögon. Men sen kom slaget i Bachmut som ändrade på den bilden. För även där var Syrskij ansvarig. I mars 2023 startar de mest våldsamma striderna i Bachmut i östra Ukraina. Ryssarna är beredda att offra många soldater för att blockera den sista vägen in till stan. Och även på den ukrainska sidan är förlusterna stora. Soldaterna överlever i snitt bara 3 dagar på slagfältet. Men arméchefen Syrskij vill inte backa. Syrski tror fortfarande på seger i Bachmut och han gratulerar ukrainska soldater när den ryska Wagnergruppen lämnat stan.
Дякую за вашу работу, за ваши результаты.
Men det dröjer inte länge innan ryssarna är tillbaka igen med full kraft och Ukraina förlorar Bachmut. Och det är omkring den här tiden som många soldater börjar tappa förtroendet för Syrski och ger honom flera öknamn. Och därför blir också många besvikna över vad som händer året därpå.
En sak som är speciell med den ukrainska armén under de här åren är ju att det gamla sovjetiska ledarskapet och det nya moderna samarbetar på de två topposterna.
Just det.
Syrski har vi ju redan pratat om, men hans chef, han är av den nya skolan.
Just det.
Och det är han och det moderna ledarskapet som får ta smällen efter misslyckandena.
Är Ukrainas försvarschef på väg att få sparken? Valeri Salushny heter han. Och...
Det spekuleras om det här i flera månader, men till slut får Salushny sparken i februari 2024.
President Zelensky vid den tidpunkten ville förnya det militära ledarskapet. Det hade varit en misslyckad motoffensiv under sommaren 2023 och egentligen hade hela 2023 gått ganska tungt för Ukraina längs fronten.
Och det här var ju ingen liten sak. Zelensky, han är ju otroligt populär både bland militärer och vanligt folk.
Ja, typ Ukrainas mest omtyckta person. Bara en sån sak.
Mer populär än presidenten. Och det är kanske därför som Zelensky vill ha bort honom. Jakob Hedenskog på UI.
Men samtidigt har det ju spekulerats om att försvarschefen Zelensky och Zelensky hade en konflikt. Och att bytet berodde på att Zelensky ville undanröja Zelensky som var populär och förutspåddes ha politiska ambitioner.
Det finns ju ett helt gränsavsnitt om den här mannen, Valeri Salushny.
Heter ju då järngeneralens våroffensiv som ska slå Putins styrkor.
Och det gick ju inte så bra så här med facit i hand.
Nej, det gick ju dåligt faktiskt. Mm. Det kan ju tyckas rimligt att den högsta försvarschefen får sparken när presidenten vill förnya ledarskapet. Men det som sticker ut det är ju att den nya toppgeneralen och den som ska leda den här processen blir Oleksandr Syrsky.
Just det, arméchefen då som i allra högsta grad spelat en stor roll i misslyckandet i bland annat Bachmut och på flera ställen. Och han då som kommer från den gamla sovjetiska skolan ska nu förnya. Mm.
Och det här valet blir såklart hårt kritiserat. Många soldater kallar honom för slaktaren eftersom många ukrainska soldater verkar dö när han lägger upp taktiken.
Det kommer sig av att många har tyckt att han då kanske inte sätter soldaternas välbefinnande i högsta rummet. Man försökte försvara Bachmut kanske längre än vad egentligen var rimligt.
Det har också hänt att befäl vägrat leda sina förband i strid när Syrski lett operationen. Det hände till exempel i Kursk i fjol. Och förklaringen är att de inte vill att soldater ska dö i onödan.
Han har anklagats för tillämpa enkel taktik som påminner om den sovjetiska med stora truppkoncentrationer och begränsat manöverutrymme och någon form av hamrande. Så han har rykte om att vara metodiskt men rigid, va? Som förlitar sig på numerär och disciplin snarare än på initiativ och kreativitet.
Han kritiseras också för att han lägger sig i på detaljnivå. Han vill ha orimligt mycket kontroll över det som händer på slagfältet. Militärhistorikern Pyotr Vavzhenuk på Försvarshögskolan.
Och han har ju också bevisligen ingripit sig ner på bataljonsnivå åtminstone. Har förekommit kritik mot honom att han har då lagt sig i och förbigått då flera nivåer. Han har svarat att ja, jag har lagt mig i, men det är för att de är i princip då klantarslen och det behövdes ett ingripande.
Så fortfarande, nästan 35 år efter att Ukraina blev självständigt, så har det sovjetiska arvet en stor plats högst upp i det ukrainska försvaret.
I juni i år dör 12 ukrainska soldater och 60 skadas när ett militärt övningsområde i Dnipro attackeras. Och det är bara en i raden av ryska attacker mot just träningsanläggningar. Och det får den nya ukrainska arméchefen, 42-åriga Mykhailo Drapaty, att säga upp sig.
Drapaty, han tog det väldigt hårt och var väldigt öppen om att det här var en tragedi, vilket var väldigt ovanligt att ukrainska militärer kritiserar den egna strukturen och de egna leden.
Och det här var ännu ett tungt bakslag för alla soldater som gillade det där moderna ledarskapet. Drapaty, han inte var arméchef så länge, men han satte ändå avtryck. Lubna Elshanti.
Under det här halvåret som han var arméchef så genomförde han också väldigt stora förändringar för att decentralisera markstyrkorna. Göra så att det skulle finnas mer liksom, initiativförmåga, att folk vågade, eftersom han menar på att de lägsta ledarna, alltså de som strider vid fronten, att deras liksom, liv och verk präglas av väldigt mycket rädsla, att de har brist på initiativ och att det finns ett liksom, stort glapp mellan ledningen och fronten.
Drapaty var alltså en stark motpol till Syrsky i försvarsledningen.
Om Syrsky ofta verkar föredra offensiva operationer och kanske inte ta soldaternas välmående i första beaktande och ryckte om, så ägnar sig också åt micromanagement, alltså att inte lita på underställda utan in och styra och ställa, alltså mer traditionell sovjetisk officersprofil då.
Jakob Hedenskog från UI.
Så har Drapaty ryckte om sig att prioritera mer av stabilisering av frontlinjen och defensiva aktioner när man har begränsade resurser. Med stark fokus på träning, ansvar och pragmatiska användare av resurser hellre än att gå på offensiven. Som officer mer en ny typ med mjukare framtoning.
Det här moderna ledarskapet är såklart framtiden för det ukrainska försvaret, även på allra högsta nivå. Frågan är hur länge 60-åriga Syrsky och hans jämngamla kollegor orkar slita i det där ukrainska försvaret.
Ja, han sover typ bara 4 timmar per natt.
Så länge den generationen fortfarande finns företrädd så att säga i de väpnade styrkorna, och så kommer den här finnas kvar. Sen när den sista har dött ut eller gått i pension, då kan en helt ny generation ta över.
Det är ju intressant att fundera på om det skulle kunna uppstå friktion på liknande sätt mellan olika generationer av ledare i det svenska försvaret om det blir krig här.
Ja, det är ju inte omöjligt. Vi har ju faktiskt många äldre befäl som varit inriktade på fred och en nedmontering av försvaret.
Mm, nu kommer det in många nya befäl. De har ju antagligen ett helt annat tempo i kroppen nu när försvaret ska rustas upp för att kunna strida tillsammans med andra NATO-länder. Och fort ska det gå också.
Ja, ja, det glunkar säkert en hel del om det här inom Försvarsmakten.
I Pokrovsk är det fortfarande en gåta hur det gick för specialförbanden som Ukraina skickade dit med helikopter. Inga journalister eller bloggare finns på plats, och mycket av informationen som kommer ut, det är ren propaganda.
Ryssland har pumpat ut falska AI-genererade filmer den sista tiden i olika kanaler där ukrainska soldater ger upp, och man hoppas från rysk sida att det också ska påverka stödet till Ukraina från väst, och att flera och fler så att säga, länder ska ge upp och tro att det här är ofrånkomligt. Ryssland kan man inte besegra och Ukraina kommer förr eller senare att behöva ge upp, och om man ger upp förr så är det bättre än senare, för då sparar man de egna soldaternas liv.
För Ryssland är det inte bara viktigt att visa där hemma att de vinner kriget. Det är också viktigt vad Donald Trump i Washington får för bild. Och då spelar det ingen roll att det bara handlar om en symbolisk seger eller till och med en pyrrusseger.
Man hoppas från rysk sida att det här kanske ska öppna för Trump att ta upp förhandlingar igen och att försöka pressa Ukraina ytterligare en gång mot att ge upp på Rysslands villkor.
Och med tanke på det som kommit ut om Trumps nya 28 punkter långa fredsplan så verkar det redan fungera ganska bra för Putin.
Ja, det spelar väl i händerna på honom. Och Det är trots då att det egentligen inte går särskilt bra för någon sida i kriget. Sanningen är ju att det inte händer så mycket på marken. Ryssland tar några meter per dag, men till ett väldigt högt mänskligt pris och utan stor strategisk nytta. Och det kanske är för enkelt att skylla de ukrainska motgångarna på försvarschefen Syrsky.
Sen tror jag inte att Syrsky är fullt så sovjetisk som man utmålar honom, utan det verkar som folk opererar med lite mer idealtyper. Och han är sovjetisk och då är han helt rakt igenom sovjetisk, och så finns det de som ska vara helt då moderna. Det kanske bara idealtyper som man slänger sig med i media och i skildringar.
Och Syrsky blir kanske en måltavla just på grund av sin bakgrund i Sovjetunionen. Och det kan ju dessutom till och med vara så att det är den ukrainska presidenten Zelensky eller andra makthavare som pressat Syrsky att inte dra tillbaka några trupper. Han kanske har den här rollen just för att han gör som politikerna vill. Pyotr Vavgenuk, lektor på Försvarshögskolan.
Här får man ju också fråga sig gällande Pokrovsk om det är han som hanterar detta efter eget tycke, eller om det finns en politisk nivå som rycker i honom med tanke på det politiskt känsliga i att förlora ytterligare. Ja, stor stad är det inte, men en mindre stor stad.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 25 november 2025.
Och vi måste såklart tipsa om det senaste avsnittet av Filosofiska rummet som har titeln Blir vi säkrare av upprustning? Inbjudna gäster vrider och vänder på den här frågan på ett sätt som bara, ja, Filosofiska rummet kan göra. Väl värt att lyssna på i till exempel Sveriges Radios app.
Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas, och jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.